Jag vill läsa Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 1-13. Rubriken på det jag vill säga är faktiskt: ingen post ger dålig moral. Och tycker du att det är en märklig rubrik, så kan du få gå ut i vestibulen och få pengarna tillbaka, eller så kan du vänta lite, för det kommer att förklara sig längs med vägen. Men låt mig börja med att berätta en berättelse innan vi läser texten. Den 12 april 2013 så är det en nyhetsnotis som bara snabbt flimrar förbi i SVT:s bloggflöde. Men just den här notisen är inte bara siffror eller ett bud om något. Det är faktiskt världshistoria. Från en av de klokaste hjärnorna i universum till ett av de yngre hjärtarna i hans familj. Francis Cricks Nobelmedalj från 1962 är nämligen en symbol för den största vetenskapliga upptäckten om livet självt. I mitt huvud så kallar jag honom för DNA-snubben. Medaljen hans, den gick under klubban för 15,2 miljoner. 4 gånger mer än väntat, men det var ändå inte guldet som stal showen när det skulle säljas. Nej. Det som stal showen var ett papper. Ett brev. 7 handskrivna sidor från en pappa till sin pojk. Läs det noga så att du förstår. När jag kommer hem ska jag visa dig modellen. Med mycket kärlek. Hälsningar, pappa. Året var 1953 och Crick skriver till sin 12-åriga pojk och försöker förklara det obeskrivliga, att han tillsammans med sin kollega James Watson just har öppnat bokens första blad, boken om livets kod, DNA, spiralens dans. Ordvalen som pappan gav sin son i sammanfattningen är: det här är vackert. Och så med en enkel ritning så ritar han inte bara en molekyl, utan han ritar vår framtid. Brevet såldes då således 60 år senare, men inte för att det var gammalt, kanske för att det var unikt, men framförallt för att det var ett levande brev. Brevet såldes för, lyssna nu då, 35,5 miljoner. Ett farväl till det förflutna. Och en hälsning från den stund då liv blev till liv. Värdet i det här brevet kan inte överskattas. Det förstår jag. Men 35 miljoner för 7 sidor till en 12-åring. Det är lite imponerande för mig då. Så ingen post ger dålig moral. Men motsatsen till att om vi får post och om vi öppnar den, om vi tar emot den, om vi sprättar brevet, om vi kliver in i berättelsen, så kan den förvandla oss. Och du vet ju vart jag är på väg redan. Så det finns en möjlighet till mer än 35,5 miljoner i den här boken. Och ändå så sitter jag med den under armen, eller låter den ligga på nattduksbordet, eller glömmer att läsa en bra dag. Då solen skiner lite mer än vad texten gör. Det vi ska läsa idag är kapitel 2. Vi ska bara läsa några versar. Men breven i Uppenbarelseboken ger oss stora och nya insikter om Jesus. Och lyssna nu då. Det är inte vem som helst som pratar, utan det är Jesus själv som ger oss insikt. Och den är ganska skön, du. Att det inte bara är kreti och pleti eller någon som har läst på eller någon som har pluggat lite. Förlåt alla ni som pluggar, gör det. Men det är inte bara vem som helst som bara på feeling säger något så här. Jag tror, utan det är Jesus själv som säger någonting till oss. Det är bästa källan. Eller bästa källan är källan själv faktiskt. Och det är han här då. Bättre guide kan du inte ha. När du ska ge dig själv, göra dig ett personporträtt. Vi får inte missa chansen att höra direktrapporter från hans kloka synvinkel. Han ger församlingarna varma lovord, kärleksfulla tillrättavisningar, Han tar dem i örat och hans skarpa synvinkel liksom skär igenom på ett sätt som inte mina eller dina ord kan göra. Så, och breven uppenbara vem han verkligen är. Så när vi nu läser, jag vill ge lite heads up här då. Var uppmärksam på inledningarna som så säger han. Och så förklarar han vem han är. Med titlar och han identifierar sina drag som liknar bara liksom Jesus själv. Och sen kan du stryka under ställena som säger, jag känner dig. Jag vet vem du är. Jag vet hur du har det. Och så titta på vad han riktar uppmärksamheten mot. Både några negativa grejer, det ska inte stickas under stolen med. Men det är fasligt mycket mer som är positivt än allt negativt vi har hört om uppenbarelseboken. Det här är jätteviktigt för de som är lite äldre av oss. För vi har hört mycket knas och brak om den här boken. Så vi behöver faktiskt hitta Jesu glasögon. Hur läser vi den här texten genom Jesus? Därför att om vi inte gör det, lyssna nu får jag feeling. Om vi inte gör det så riskerar vi att bli rädda för det vi läser. Det var aldrig författarens avsikt. Varken Jesu undervisning eller Johannes när han skriver. Aldrig, lyssna nu. Den första församlingen fann hopp, tro, tröst, tillbedjan, bränsle för sin kristna tro i hela uppenbarelseboken. Så om du och jag läser den på något annat sätt så läser vi fel. Hörde du? Jag åker idag. Är ni med? Så att vi behöver faktiskt, några av oss behöver hjälp och omtolka uppenbarelseboken. För det här är en bok fylld av hopp. Lyssna nu vad pastor Mikael Nilsson i Tabernaklet säger. Nu är inte bara evangelisten som killgissar, utan Mikael Nilsson har sagt så här. Uppenbarelseboken är boken om alltings upprättelse, inte alltings utplåning. Därför att utplåning var vad jag växte upp med. Ryssen kommer att ta oss. Björnen kommer att ta oss. Tjernobyl är en omsk, du vet. Woohoo, vad med grejer jag hörde när jag var liten. Den första församlingen fann bara hopp och näring till sin lovsång och tillbedjan i uppenbarelseboken. Jesus kände till varenda församling och han visste vilket lidande varje troende stod inför. Den är bra, du. Han vet mycket väl framsidor och baksidor i varenda kyrka i uppenbarelseboken. Och sen varje troende. Alltså Matteus 6 säger att han har räknat håren på mina huvud. Och då kan ni konstatera att det gick ganska fort. Men det finns något i det här att han har koll och kontroll. Han råder och regerar. Ingenting är honom förutan. Han vaknar inte måndag och är överraskad. Och känner, Gabriel, har du någon losek jag kan få? Utan... ja, ni fattar. Jag tänkte att han har en ängel som heter Gabriel som har medicinskåpet där. Utan Gud har liksom... han är inte överraskad av någonting helt enkelt. Allt är i hans hand. Ingenting är honom förutan. Så han känner till de områden där församlingarna blomstrade. Och han kände till de omständigheter där han behövde ta dem i örat lite grann. Ska vi läsa uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 1-2 först nu då. Skriv till ängeln för församlingen i Efesos. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Säg det fort du. Han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Lyssna här då. Det jag måste göra är att lära mig att göra både och. För när läraren kommer med någon slags tillrättavisning till mig, då hör jag inget annat. Men om vi bläddrar igen kan ni få se. Jag måste lära mig att bära två mäktiga sanningar samtidigt. Att han, Gud den evige, den helige, den allsmäktige, den vördnadsvärde, som med lätthet enligt psalm 68 bara nyser och så kommer det stjärnor. Det händer aldrig när jag nyser. Men när han gör det så händer sånt, säger saltaren. Alltså kosmos lyder hans minsta vink. Det blir galaxer bara han knäpper med fingrarna. Att han som är så hög och så helig och så vördnadsvärd ändå känner mig och mitt hjärta bättre än vad jag känner mig själv. Att han inte bara har koll på mig, utan att han har kontroll över universum. Och de sista månaderna har jag ifrågasatt det. För vad är det som händer överallt? De senaste åren liksom, vi behöver inte ens nämna corona, utan det räcker med Ukraina eller Israel och Palestina. Och så känner vi, har du verkligen koll på detta? Och Gud säger, var så säker. Allt är ytterst i hans hand och ingenting är honom förutan. Om den insikten landar djupt, lodrätt in i dig, vad händer då? Jo, då händer det som har med Guds rike att göra. Därför att oro, rädsla, djävulen eller dina egna prestationer, de får inte sista ordet. Så den övergripande och den övertygande insikten, så är det trygghet, tillit, tillbedjan och bokstav för bokstav från din bibel som ska gå in i ditt hjärta. Och det är därför jag tror att du behöver ta till dig ett brev. Vi kan bläddra igen så kan du få se en bild från en film. Jag kommer att avslöja den här predikan att jag älskar mycket film alltså. I julas så kom The 6888 ut. Alltså bara några månader sedan. Det är Tyler Perry som har gjort den. Och det här är inte bara en film. Och nu skulle jag vilja ta fram min, vad heter det, speakerröst till så här. Det är framförallt en berättelse som länge varit gömd i historiens skugga. Men nu kliver kvinnorna fram. Tuffa, modiga, osynliga för världen men ovärderliga för historien. Den första och den enda enheten av svarta kvinnor i den amerikanska armén som tjänstgjorde utomlands under andra världskriget. Deras namn, 6888. Deras vapen, brev hemifrån till varje soldat. Deras fiende, tiden, kaoset och glömskan. Jag hittar faktiskt inte på, den här filmen är på riktigt. Den finns på Netflix, gratis så att säga. Men berättelsen är sann. Lyssna här då. I 10 månader har alla de där breven legat försummade. Och då undrar vi, hur många brev var, pratar vi om? 17 miljoner. 17 miljoner brev som har en avsändare och en mottagare, men däremellan finns det ett glapp. Till alla de soldater som inte visste om, hur är det med mina nära kära? Lever de? Har de hälsan? Ber de för mig? Väntar de? Längtar de efter mig? Hoppet låg alltså begravt under damm, mögel, råttor och månader av stora förseningar i gigantiska brittiska hangarer. Moralen vid fronten låg i spillror. Då kliver 6888 in. På 6 månader får de ett omöjligt uppdrag. De tränar hårdare än killarna, kämpar hårdare än alla andra, har löjligt mycket mer att bevisa. De flyger till England, börjar från noll. De skapar ett spårningssystem som världen aldrig hade sett. De jobbar i skift dygnet runt och levererar. Lyssna nu då. 65 000 försändelser per dygn. Ett berg av försummelse. Den här meningen är bra. Förvandlas till en motor av hopp. Ett berg av försummelse förvandlas till en motor av hopp. Och så, nu avbryter jag mig själv, så vill jag att du läser uppenbarelseboken. Inte med en rädsla av att hur ska jag kunna ta itu med det här? Det är alldeles för många drakar och demoner och änglar och andemakter och svår tolkad text. Om den första församlingen fann hopp, så kan vi göra det med. Så de jobbade i skift dygnet runt. De var inte bara där för att göra ett jobb. De förändrade hur man såg på kvinnors kraft, kvinnors karaktär och kvinnors kapacitet. Och de skrev historia med händer, hjärtan och uthållighet. Och vad som verkade bli deras eget Dunkirk, det blev till slut en stor seger. Militärens män trodde att de tvingade på dem ett omöjligt 6 månaders uppdrag. Här då, tjejerna klarade på 3. Med stil och styrka och systerskap. Här då, så kom posten fram. Soldiers, we have been ordered to provide hope. The soldiers have not heard from their loved ones, and their loved ones have not heard from them. When there is no mail, there is low moral. Tillbaka. Snoken i boken, sa Hans Johansson när jag var liten. Det är fortfarande sant. Tillbaka till att läsa de här grejerna och leva de här grejerna. Nästa församling. Uppenbarelseboken 2, vers 8-9. Skriv till ängeln för församlingen i Smyrna. Så säger den första och den sista, han som var död och lever igen. Jag känner ditt lidande och din fattigdom. Men du är rik. Och hur du hånas av dem som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Lyssna nu, den första. Det är en bra lirare att ta rygg på. Den sista, det betyder att han har hållit ihop väldigt länge. För om han både är den första och den sista, då har han varit med ett tag. Men han nöjer sig inte där. Sen säger han, jag var död. Är det någon mer än jag som tycker att de termodynamiska krafterna är ganska, vad ska vi säga, beständiga? Ja. Och så säger han, jag var död, men nu lever jag. Han är inte bara en legend, han är inte bara en tanketröst, utan han är en levande, uppstånden verklighet att luta sig mot, eller som tål att hållas i riktigt hårt när allt annat skälver och skakar. Och det är inte bara så att han vet om mitt lidande. Den här texten känner, eller säger, att han har känt mina helveteskval. Innan jag ens visste hur djupt smärtan kunde gå, så säger han i den här texten, ja, jag vet. Den första, den sista, den som var död och nu lever. Lyssna här nu då. Det här låter som en riktigt bra röst att ta rygg på. Speciellt när tiderna är lite märkligare än vad vi har varit med om förut. Så om vi bläddrar igen, Uppenbarelseboken 1 och vers 5 slår fast att Jesus Kristus är det trofasta vittnet, den förstfödde från de döda, och den här då, härskare över jordens konungar. Det här är en strålande titel i modern tid, hörni. Den här killen behöver vi ta rygg på just nu. Jag skulle kunna hålla på hur länge som helst med punkt nummer två. För det här är så viktigt för oss. Soldaterna fann alltså sin situation outhärdlig utan post. Men med posten i deras liv så förändrades situationen. Visst är det märkligt att bara man har fått lite post så upplevs hela läget annorlunda. Jag ska bli lite personlig här nu då. Jag är uppväxt i en kristen familj. Jag är den yngsta av fyra. Och då är det lite så att då är man lite ohängd. Då har de andra fått mycket uppmärksamhet. Men den fjärde lite vind för våg så. Så när jag var i mina tidiga tonår och var uppe alldeles för länge, var ute alldeles för länge och framförallt var jag med fel crowd. Vissa tillfällen så satt min pappa uppe tills jag kom. Och det var ju obibliskt tidigt ibland. Är ni med mig? Men ofta gick han och la sig, och lyssna nu då, så skrev han ett brev och la det på min kudde. De började alltid med de här orden: Mattias, min son. Och sen bar det iväg, kan jag säga. Jag tror att Gud, jag vet att Gud, det finns ett äventyr som väntar. Han har en plan med ditt liv. Det finns en kallelse över dig. Lyssna här. Såna versar behöver du fortfarande höra. Såna brev behöver du fortfarande läsa. Regelbundet. Varför? Jo, därför att vi är andliga analfabeter. Det betyder att vi glömmer. Vi tappar fotfästet ibland. Och hur får vi tillbaka dansen? Jo, vi läser boken, snoken i boken. Läs brevet som är skrivet till dig och som säger att Gud har en plan, en framtid, ett hopp. Och han som är härskare över jordens kungar har skrivit brev till dig. Den du, missa inte det. Nästa bibelord nu då. Och det här blir det sista, tror jag. Hörde ni att jag slängde in troja där? Det var lite skönt bara, för säkerhets skull. Uppenbarelseboken 2 och vers 12 och 13. Och skriv till ängeln för församlingen i Pergamon. Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet. Jag vet var du bor. Där Satan och sin trod. Och du håller, och nu hör jag på att säga, slänger vi in. Och du håller ändå fast vid mitt namn och har inte förnekat tron på mig. Det kommer ingen avslöjande om vart Satan har sin tron. Men jag har inga gissningar. Jag har ingen aning. Det är inte det som är viktigt faktiskt. Det viktiga är att någon med ett skarpt, tveeggat svärd. Och är det någon som är van bibelläsare så känner ni, det här har vi hört om förr. Hebreerbrevet har tydliggjort det där tveeggade svärdet för oss. Men det finns med sedan gamla testamentet som ett svärd som skär åt båda hållen. Och jag tänker, är det en tröst att han vet var min brevlåda bor, eller ska jag vara nervös? Han inte bara har koll och kontroll på universum. Han vet min gatuadress. Och här då. Han känner mitt hjärtas koordinater. Och han har mig på någon slags radar. Problemet är bara att många av oss har läst Uppenbarelseboken om lejonet av Juda och blivit lite oroliga att det är illa ute med mig eller oss. Låt mig bara med all önskvärd tydlighet att lejonet av Juda är en helt avgörande biblisk bild av vem Jesus är. Alltså den är så central genom hela den här boken från början till slut. Men i Uppenbarelseboken, när lejonet av Juda ska komma in på scen, när han ska göra entré, då ropas han in av programvärlden. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, ge en rungande, nej, ge en hissnande, nej, ge din livs största applåd för lejonet av Juda. Och så kommer han in på scenen och säger bä. Inte bu, utan han säger bä. Och så är han ett slaktat lamm. Lyssna nu då. Om du har läst med såna glasögon som jag växte upp med lite grann, så är risken att vi är rädda för Uppenbarelseboken. Lejonet av Juda uppenbarar sig en gång. Men lyssna här då. Lammet, och jag höll på att säga lammet av Juda, det står inte, men lammet uppenbaras 28 gånger. Och det är mer än vad det finns kapitel i Uppenbarelseboken. Det här säger oss något oerhört viktigt. Det säger oss någonting om att han tvekar inte. Varken på att skicka post till oss eller att låta världen veta vem som råder och regerar. Så det är inte bara gulligull och påminnelsebrev med frimärken och parfym och sån här liten målad blomsterkant. Det här är ord som skär igenom märg och ben. Ett budskap från tronen som väcker hopp, rör om, skakar och till slut förvandlar. Nu kan vi bläddra igen. Nu kommer jag skämma ut mig med min egen ålder. Bläddra så får vi se filmen. Är det någon mer än jag som är så gammal som ni har sett You Got Mail? Det blir förbön för oss efteråt. Tom Hanks, Meg Ryan, de stora liksom, 1999. En lysande feel good film för den som gillar 90-tal. Alla ni ungdomar, grattis och varsågoda. Nu har ni något kul framför er ikväll. Ta inte med mamma och pappa samtidigt bara. Alltså jag gillar den här filmen och jag hinner inte fördjupa mig i den. Men det jag skulle vilja säga snabbt nu då är följande. Du har post. Pingstkyrkan Örebro har post ifrån Gud. Det finns ett brev i din mailbox som du faktiskt har tänkt att nej men, jag gör en liten sån där grön grej på den och så tänker jag läser det sen. Det finns någonting som Gud vill säga till Örebro. Ett hållbart hopp i mörka tider. Vi kan bläddra igen, får vi se vad det står. Kraften i ett brev hemifrån är ett hållbart hopp i mörka tider. Så att du och jag, om det är låg moral i the trenches, vad heter det, soldatdikerna, så är det så att vi behöver sprätta upp några brev hemifrån och läsa lite mer vad herrarnas herre och konungarnas konung säger. Vi kan bläddra igen. Så vare sig du vill det eller inte, tror det eller inte, så är du ett brev till någon. Du är ett brev till Örebro. Så frågan är egentligen inte om du är ett brev, utan vilken sorts brev. Är du ett sånt där, du har glömt att betala in, eller du vet, eller är du ett kärleksbrev? Lyssna på första Korinthierbrevet 3 och vers 1-3. Börjar vi nu rekommendera oss själva igen? Eller behöver vi som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, ni är vårt brev. Skrivet i våra hjärtan, känt och läst av hela Örebro. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev skrivet genom vår tjänst, inte med bläck, utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten, utan på tavlor av kött i era hjärtan. Vi bläddrar till sista bilden. Martin Luther King. Alltså, det som var upprinnelsen till I have a dream. Inte bara det som var upprinnelsen till I have a speech, för han var en bra predikant. Men det största talet han höll, inspirationen till det talet är hämtat ifrån två brev när han satt på kåken. Det är bara bra för oss att veta att det var förutsättningarna för väckelsen, förändringen och förvandlingen av hela nationen. Upprättelsen för de svarta skull som fortsätter och som utvecklas, men som där och då i Birmingham Jail 1962-63 så skrevs det här brevet. Och man kan säga, de två breven är liksom förändringen. Alltså, de publicerades på framsidan av tidningarna när han fortfarande satt inne. Ändå finns det de av oss som tänker att, vem är jag? Hur ska det gå? Lyssna nu då. Systrarna i 6888, om de var här idag, det finns faktiskt några av dem som fortfarande lever. Ni kan kolla på deras vittnesbörd på YouTube. Om de var här idag så skulle de säga, missa inte att läsa posten. Därför att om vi inte läser posten så förlorar vi moralen, tappar hoppet. Eller om Tom Hanks eller Meg Ryan hade varit här idag så hade de sagt, du har fått post. Eller om Martin Luther King hade varit här och vetat vad Birmingham jailbreven har betytt för världshistorien, så hade han sagt, det visste jag inte när jag skrev. Uppenbarelseboken är en hälsning från Gud till oss. Ett brev till dig. Ska vi ställa oss upp och be en bön? Jesus, tack att du skrev. Förlåt att vi inte läser så bra eller så mycket. Men nu ber vi om ny nåd, en ny tid, ett nytt hopp och en tro för en tid som denna. Herre, vi ber att du bara kliver in i din kyrka och bara tänder den eld som inte liksom mänsklig manipulation kan skapa fram eller stämning i slutet på en predikan. Utan du, helige ande, gör ditt verk i oss, med oss och framförallt igenom oss. Du som har kallat oss till tjänst, Herre, några av oss har legat i diket lite för länge och känt, jag har inte hört hemifrån på ett tag nu. Väck vårt hopp. Stärk vår tro. Hela vår skada. Befria oss från det som har hållit oss tillbaka eller satt oss fängslade eller förlamade. Herre, om du har en dröm, då finns det inget som kan hindra den. Det finns inget som kan hindra den. Så kom, heligande, i Jesu namn. Rör vi våra liv. Medan vi står här och ber så måste jag bara, innan jag går ner, om du är här och inte är en kristen ännu, Det första brevet jag skulle vilja ge dig är att du är älskad av din skapare. Han är också din frälsare. Och på korset gav Jesus sitt liv för att förklara vad det brevet innehåller. Nämligen Guds kärlek till dig. Och skulle du vilja bli en kristen idag, så ska jag be dig att räcka upp handen strax. Man blir inte kristen för att man räcker upp handen, utan för att man gör ett beslut och ett gensvar. Men är det dags för dig idag, så kan jag säga 1, 2, 3. Upp med handen högt och tydligt, så ber vi en bön tillsammans. Jag ska inte ta fram dig eller skämma ut dig, utan vi ska alldeles strax öppna upp böneplatsen. Men är du här och skulle vilja bli en kristen, upp med din hand. Gött. Hörrni friends, nu ska vi kliva in i tillbedjan och vi ska kliva in i förbön. Jag har med mig oljeflaskan och vi tror att vi behöver smörja många av oss idag med ett kors i pannan. Lyssna nu, ett uppståndelsekors. För han som var död, han lever och han är här idag för att göra någonting med dig och igenom dig. Så om du behöver ett kors, så kan jag ställa mig på vägen in till böneplatsen och sen finns förebedjarna där.